Ja, men vi börjar väl med det här studiet om Guds natur. Eller treenigheten. Ser ni där borta eller ska jag? Alla sätter sig alltid längst bak. För de är de skönaste stolarna. Det är bra. Syftet med studiet som vi har är att visa att Fadern, Sonen och den Helige Ande är en enhet utav tre eviga personer. Och vad spelar det här för roll? Varför är det viktigt att veta det här? Det gör en enorm skillnad i att det var Gud som blev människa och dog för oss. Det var inte en skapad varelse som Gud bara skickade ner, utan det var Gud som dog. Och det är Gud som är närvarande hos oss genom den Helige Ande. När vi ber att den Helige Ande ska vara här, så är det inte bara en magisk kraft som kommer ner och Gud är fortfarande i himlen, utan Gud är verkligen med oss. Så de meningarna kan vi sammanfatta studiet i. Och sen är det 14 texter. Det här studiet är också ett studie speciellt riktat åt muslimer och Jehovas vittnen till exempel. Men jag har märkt att det är väldigt bra även för folk som säger sig vara kristna. För många förstår inte den här aspekten utav treenigheten så som Bibeln verkligen undervisar. Jag studerade med någon kristen kvinna som blev jätteförvånad över att Jesus fanns alltså innan han kom till Betlehem. Så det är inte alltid självklart att man vet om det här. Men vi kan börja med att be tillsammans innan vi går in på de olika texterna. Och kära far i himlen, tack så mycket för att du har gett oss mat att äta. Tack för att vi får möjlighet att studera nu tillsammans. Och jag ber Herre att du ska vara med oss, att du ska inspirera oss, att du ska hjälpa oss att förstå hur vi ska kunna dela med oss av detta viktiga budskap till de som behöver att höra det. Låt det här också styrka oss i vår tro på dig. Vi ber om det här i Jesu namn. Amen. Okej, tack. Den första texten som vi börjar med är i Jesaja. För vi ska försöka titta på det här med Guds natur. Och Gud är ju så mycket större än oss. Så vi kan inte förstå allting om det här ämnet. Men vi kan få en liten bild utifrån Bibeln. Och i Jesaja 46 och 9 så läser vi några mycket viktiga ord. Någon som vill läsa den?
Redan i forntiden. Ty jag är Gud och annars ingen. En Gud vilkens like inte finns.
Mm. Så hur många gudar finns det förutom Gud? Enligt den versen. Ingen. Det finns bara en sann Gud. Enligt Bibeln. Och vi kan titta på vad Guds namn är. För i Gamla testamentet speciellt så använder Gud flera olika namn. Men vi ska titta på vem Gud är. Om vi vill dela in det här studiet så kan vi dela in det i de här första verserna, de första fyra. Det är alltså i Gamla testamentet. Treenigheten utifrån Gamla testamentet. Medan rest, nu ska vi se. Fram till Apostlagärningarna 7 så handlar det om Jesus. Och fram hit så har vi den helige ande. De två sista är väl som en summering eller en appell. Så vi börjar med att titta på i Gamla testamentet, och det första vi lär oss är att det finns bara en sann gud. Det finns inte flera olika gudar. Så om vi går till Andra Mosebok 3 den här gången efter det här. Så läser vi vad Gud säger att hans namn är. Kapitel 3, vers 15 och 13-15. Vill du läsa, Peter?
Mm. Då sa Moses till Gud: när jag kommer till Israels barn och säger till dem: era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose: jag är den jag är. Och han sa det vidare: så ska du säga till Israels barn: jag är har sänt mig till er. Och Gud sa det... Ja, var det slut?
Ja, du kan läsa 15 också.
Och Gud sa det ytterligare till Moses: så ska du säga till Israels barn: Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt, och så ska man kalla mig från släkte till släkte.
Okej. Okay. Så vad är Guds namn här?
Jag är.
Jag är, precis. Han är. Och i vers 15 så står det: Herren, era fäders Gud. Och ordet för Herren där är i hebreiskan JHVH. Det är fyra bokstäver utan några konsonanter emellan. Och man vet inte riktigt vilka konsonanter som ska vara här. Vissa har satt att det ska vara E, H, O, V, A, H. Så att det blir Jehova. Andra har sagt att det ska vara Jave. Alltså Jave. Så man är inte helt 100% säker på vilket det ska vara. Men det var i alla fall Guds heligaste namn. Och de här fyra bokstäverna kallas för tetragrammaton. Eller de fyra bokstäverna. Vanligtvis. Och det här var det som Gud kallade sig själv. Det har sitt ursprung i det här: jag är, jag existerar, jag finns. Han är den evige guden.
Mm. Så poängen som har kommit fram till texten är alltså både att innan var att man skulle se på vad Guds namn är.
Ja.
Nu har vi sett att hans namn är JHVH och jag är.
Ja, eller det här JHVH kommer ifrån att jag är.
Jaha. På vilket sätt?
Förmodligen kommer det därifrån. alltså vad judarna gjorde var att de tyckte att Guds namn var så heligt, så de plockade bort de här vokalerna så att man inte skulle uttrycka det, och sen så sa man Adonai istället för Jehova eller Yahweh. Men man tror att roten till Jehova är det här jag är, som Gud säger till Moses. Om du svarar på frågan, eller?
Ja, eller...
Eller jag vet inte vad det var för fråga.
Jo, men... jag vet inte, jag är inte så bra på sånt där, men... Alltså, typ... Alltså, det finns ju så här rotord. Alltså, rotordet till JHVH är jag är.
Mm. Ja. Precis. Vi kan titta det på Isord. Så står också i de Bible Commentaries, 70 Adventist Bible Commentaries, som finns inne i biblioteket här. Ja, hur som helst. Det är Gud och det är hans namn. Men om vi går tillbaka till begynnelsen i Första Mosebok kapitel 1 och vers 26-27, så lär vi oss någonting om den här guden. När han ska skapa människan. Vers 26 och 27. Anton, vill du läsa?
Gud sa, vi ska göra människor som vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur, alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade man och kvinna skapade han.
Mm-hmm. Så, vad säger Gud här om sig själv? Han säger, låt oss skapa människan till vår avbild. Eller hur? Gud beskriver sig själv som i plural. Det verkar som att det finns en gemenskap, alltså en gudom. Låt oss göra människor till vår avbild. Och så skapades människan till Guds avbild. Ett annat exempel på det kan ni hitta i Första Mosebok i samma kapitel, kapitel 11 och ska se, vers 7. Ni kan bara skriva in det som en extra, men där säger Gud också, låt oss stiga ner och förvirra människornas språk där vid Babels torn. Så i Gamla Testamentet så får vi en bild utav Gud där, trots att han är en och den enda guden, så finns det flera personer. Alltså en pluralisk gud, om man vill kalla det så. Och vi läser även det i Jesaja kapitel 9. Jesaja 9 och 6 så talas det här om Messias som skulle födas. Och vad förutsa Gamla Testamentet att han skulle vara? Står, ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Okej. Okay. Nej, det är ingen fara. Ni får gärna komma. Vi har pärmar och så. Mm. Så här är en profetia om Messias. Och han kallas för mäktig Gud. Så enligt Bibeln så skulle denna Messias som skulle komma, han skulle vara mäktig Gud. Han skulle vara Gud. Om vi går vidare till Nya Testamentet då. Då ska vi titta på hur Jesus beskrivs där. Hej, välkommen. Jag kan få en sån och ja, dessa papper. Så låt oss titta på Nya Testamentet. Hur Nya Testamentet beskriver Jesus. Vi har sett att Gamla Testamentet säger att han skulle vara Gud. Den Messias som skulle komma skulle vara Gud. Och i Johannes evangeliet kapitel 1 så läser vi en otrolig beskrivning i kapitel 1, vers 1-3. Jag kan lägga till en vers här, 14. Vill du läsa, Kerstin?
I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och sen vers 14.
Och vers 14 kan du läsa.
Och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Aha. Så vem var ordet? Enligt vers 14. Ja, det var Gud. Men specifikt, vem i gudomen handlar det här om?
Jesus Kristus.
Mm-hmm. Precis, han som blev kött och bodde bland oss. Det var Jesus Kristus. Så ordet, här, om vi istället för att läsa ordet läser Jesus, så får vi en otrolig bild som Johannes beskriver utav Messias, utav Jesus. I begynnelsen var ordet. Det var inte så att ordet eller att Jesus blev till i Marias kropp, utan ordet fanns innan hos Gud. Vi kan se att det har aldrig funnits någon gång, någon tid då Jesus inte har existerat. En extra text som ni kan skriva upp är Mika 5:2, som säger att Messias ursprung är från evighetens dagar. Jesus fanns till i begynnelsen. Han har alltid funnits. Och sen står det att han var hos Gud, och Jesus, eller ordet, var Gud. Och han har skapat allting. Här hittar vi alltså en jättetydlig beskrivning om vad Nya Testamentet undervisar om. Eller vad apostlarna undervisar om att Jesus var. Jesus var inte bara en skapad varelse, utan han var verkligen Gud. Och vi läser det genom hela Nya Testamentet. I Kolosserbrevet och Filipperbrevet, Romarbrevet. Men vi hinner inte gå igenom allt det nu. I alla fall. Vi kan titta på vad en annan apostel skriver, nämligen Matteus, den första boken i Nya testamentet. Vad säger han om Jesus? Ibland så hör man såna kritiker till Bibeln som säger att ja, Johannes trodde att Jesus var Gud, men de andra evangelieförfattarna trodde inte det. Och, att man liksom försöker få det att se ut som att de motsäger varandra. Men det gör inte Bibeln. I Matteus kapitel 1 och vers 22 och 23 så kommer en profetia om Jesus. Han skulle födas. Och om det är någon som har den så kan de läsa den. Okej.
Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss.
Så jungfrun skulle bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Och vad betyder Immanuel? Gud med oss. Så Gud skulle komma och vara med oss. Det här är en text som visar på samma sak, att Jesus var faktiskt Gud. Han var Immanuel, han var Gud med oss. Han var inte den guden som bara är där uppe i himlen och inte bryr sig. Han har kommit ner till våra nivå och blivit tillsammans, blivit Gud med oss. Och då har vi sett på vad apostlarna sa att Jesus var. Apostlarna påstod att Jesus var Gud. Men vad sa Jesus själv när han var på jorden? Påstod han sig vara Gud? Låt oss gå till nästa text för att hitta, för att se vad Bibeln säger. Johannes 8, 58 och 59. Så ser vi det som Jesus påstod sig vara. Okej. Jag kan läsa. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag er. Jag är redan innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Så här har Jesus haft en dispyt med judarna, och till slut så säger Jesus: Jag är redan innan Abraham blev till. Och när vi har tittat på den texten så kan jag hänvisa tillbaka till andra Mosebok som vi tittade på här. När att det var Guds namn. Han sa att jag är. Och Jesus själv säger jag är. Alltså säger han att jag är Gud. Och förstod judarna det? Precis. De tog upp stenar för att kasta på honom. Så de förstod det jättetydligt. Så Jesus påstår sig själv vara Gud. Apostlarna sa att han var Gud. Profeten Jesaja sa att Jesus var Gud. Låt oss då titta på ett sista vittne. Och det är Gudfadern själv. Vem säger Gudfadern att Jesus är? Så då kan vi titta på det i Hebreerbrevet kapitel 1. Ja, profeten, apostlarna, Jesus. Och Gudfadern själv. Hebreerbrevet kapitel 1, vers 5-8.
Gud sagt till någon ängel, du är min son, jag har fött dig idag. Eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han, alla Guds änglar ska hylla honom. Om änglarna säger han, han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Om sonen däremot, Gud, din tron står i evighetens evighet och rättens spira är din kungas spira.
Lade ni märke till det? Här är det en kontrast mellan Jesus och änglarna. Och vem är det som talar enligt vers 5?
Gud.
Mm-hmm. Så Gud talar till sin son. Och han säger, du är min son, jag är född idag. Och sen säger han, jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Och sen pratar han om änglarna, att alla Guds änglar ska tillbe honom. Och om änglarna säger han gör sina änglar till vindar. Och till tjänare till eldslågor. Men om sonen däremot säger han, alltså Gud fadern. Gud, din tron står i evigheters evighet. Så Gud fadern själv kallade Jesus för Gud. Så en fråga som jag ställer här då är att om profeten påstod att Jesus, eller sa att Jesus var Gud, om apostlarna påstod att Jesus var Gud, om Jesus själv påstod att han var Gud, och om till och med Gud fadern påstod att han var Gud, är han då Gud? Borde det då vara så konstigt att vi säger att Jesus verkligen är Gud?
Men om Gud själv säger att han, det finns bara en Gud, som psalmisterna i psalmerna.
Ja.
Hur ska vi förstå det här?
Det kommer vi till faktiskt lite grann här nere.
Jaha.
Strax. Så Vi vill etablera, ja, men det är en jättebra fråga, jätteviktig fråga som kommer upp oftast. Och om de ställer den frågan så kan vi säga det, ja, vi kommer strax till det. Men ser du utifrån Bibeln att det tycks vara som att Jesus verkligen är Gud? Och då kan vi fråga oss nästa fråga. Ja.
En instickare bara.
Ja.
Jag visar den här texten. Johannes 8, Jesus säger jag är.
Mm.
Och då så sa de att ja, de är ett, Gud och Jesus, på samma sätt som vi är ett när vi sitter och har samma åsikter. Typ. Alltså att de är ett på det sättet att de tycker samma sak, men inte ett på samma sätt att de är, alltså att Jesus är Gud.
Ja,
säger man på det?
Vi kommer faktiskt prata om det här i slutet. Men att Jesus och Fadern är ett. Det har inte med att göra att de är... Ja, vi kommer in på det sen. Men bra frågor. Vi sparar dem. Men låt oss först ställa frågan om... apostlagärning, eller från apostlagärningarna, kan man be till Jesus? Det är något som en del undrar över. Är det okej att be till Jesus? Och jag tror att exemplet som apostlarna visar oss visar att det kan man göra. I apostlagärningarna kapitel 7 och vers 59 så läser vi om Stefanos. vill läsa, Peter.
Så stenade de Stefanus under det att han bad: Herre Jesus, ta emot min ande.
Så vem bad Stefanus till här? Så är det okej för oss som kristna att be till Jesus?
Står det inte flera gånger att ska be här i Jesu namn?
Ja, det är sant. Men många tror att vi ska inte be och prata med Jesus, utan vi bara ber i Jesu namn.
Det är det. Jag kommer ihåg då när jag var alltså 13, 14, 15 år då mamma blev adventist. Så fick jag en uppfattning att man skulle be till Gud i Jesu namn. Man ber till Gud, men i Jesu namn. Och sen skulle man sluta också bönen i Jesu namn. Så att det sitter väldigt, väldigt djupt i det här att man ber till Gud, men genom Jesus.
Ja, och det är inget fel att göra det. Absolut inte. Men jag tror att Bibelns exempel visar att det går att prata med Jesus också, så som vi pratar med Gud. Om vi nu går in på den heliga ande. Så kan vi titta på några texter om honom. Eller... ja. Verkar det vettigt? Det är om att be till Jesus.
Har
du fler
exempel?
Ja, det har jag. Hebreerbrevet 1:6 sa att alla änglar skulle tillbe honom, det som vi läste. I Matteus 2 och 11 så kommer de vise männen och de faller ner och tillber Jesus. Matteus 2 och 11. Matteus 14 och 33 så är det någon annan som faller ner och tillber honom. Och i 28 och 9, precis innan missionsbefallningen, så tillber de Jesus. 28 och 9. Och sen Johannes 9:38 hade jag också. Jo, Johannes 9:38, det är den blinde mannen som blir botad. Som faller ner och tillber honom.
Så. Johannes 16 är det ju det så. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Än har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att det glädje blir fullkomligt.
Ja.
Det står ju visserligen be i Jesu namn. Men jag uppfattar det som att be till Jesus.
Ja, alltså det är inget fel att be till Jesus, men det är inte fel att be till Fadern heller. Och Jesus måste rena, eller han är liksom, ni vet det här, han är vår präst som samlar rökelserna, bönerna som går upp genom till Fadern. Men ja, om man upplever att det skapar mer förvirring och konflikt att ta upp den texten, så kan man utelämna det och bara ta upp den om någon frågar. Men om vi, du sa Johannes 16, vi kan gå dit, för det är precis dit som vi ska. Johannes 16, vers 13. Var med den heliga ande.
Vad var frågan?
Var med den heliga ande. Vem är den heliga ande?
Sanningens ande ska han... Men när han kommer sanningens ande ska han vägleda er med hela... sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör. Låta er veta vad som kommer att ske.
Så sanningens ande ska komma, säger Jesus. Och vad ska sanningens ande göra? Eller vi kan först lägga märke till, vad kallar Jesus anden för? Säger han, när kraften kommer, den helige ande. Eller vad säger han? Mm. Ja, och han talar om honom som, han talar om anden som en han. Eller hur? Han säger, när han kommer, sanningens ande, så ska han föra er in i hela sanningen. Så han talar inte om när det kommer, utan han säger han, som till en person. Och vad skulle anden göra? Om vi tittar på, kan vi hitta 4 saker som den helige ande kan göra i den här texten? Alltså 4 verb eller vad det nu blir. Jo, verb.
Vägleda.
Mm-hmm. Vägleda.
Förkunna.
Kunna.
Veta, låta oss veta vad som kommer att
ske. Ja. Det står också att han ska inte tala av sig själv, utan han det han hör ska han tala. Så han kan höra, han kan tala. Vers
14 står att han ska förhärliga.
Just det, han ska förhärliga. Precis.
Jesus.
Mm. Ja, exakt. Så vi ser att den helige ande beskrivs som med personliga egenskaper. Det är inte en kraft kan inte tala, höra, förkunna, vägleda och sånt. Utan det här måste tillhöra bara en person som kan göra. Så, och vi kan, om vi tittar i första Korinthierbrevet 12. Så ser vi att den helige ande också har en vilja. Första Korinthierbrevet 12 och 11. Så här lär vi oss någonting viktigt om anden. Har du den, Anton? Eller? Ja, okej. Okay. Jag kan läsa den. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Så här talar Paulus om den helige andes gåvor. Och vem är det som bestämmer det? Jo, det är den helige ande. Han, efter sin egen vilja, delar ut gåvorna till var och en. Så den helige ande har en vilja. Det är inte alltså en kraft som bara är blint styrt utav Gud, utan den helige ande har en vilja. Och den här helige ande, den här personen helige ande, är han då likställd med Gud? Det var i alla fall vad apostlarna förstod det som. Om vi går till Apostlagärningarna kapitel 5. Och vers 3 och 4. Har du den, Anton?
Då sa Petrus: Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den helige ande och ta undan en del av pengarna du har fått för liv? Var det inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den såg? Du kunde ju komma på tanken att göra så. Det är inte människor som har försökt lura utan Gud.
Så vem försökte Ananias lura i vers 3? Eller ljuga mot?
Den helige anden.
Och vem försökte han lura eller ljuga i vers 4?
Gud.
Så när Ananias ljög mot den helige ande, eller han försökte lura den helige ande, så hade han lurat Gud. Vilket visar på att den helige ande måste då vara Gud. Eller hur?
Varför finns det inte mera raka texter i Bibeln om det här? Man måste liksom på något sätt härleda det från.
Det finns andra texter också. Andra Korinthierbrevet 3:17. Om man vill ha det. Jag tyckte den kändes ganska tydlig.
Slutledning du måste göra. Alltså resonera dig fram.
Ja. Jo, ibland måste man ju, det är ju så med när man studerar Bibeln, ibland så behöver man gräva lite. Ja, men det är fortfarande helt solitt. Det betyder inte att det är mer långsökt nödvändigtvis, även fast det tar lite längre tid att komma fram till det. Men i Andra Korinthierbrevet 3:17 så står det: Herren är anden. Och det Herrens ande är, där är frihet. Så där står det: Herren är anden. Det är ganska rakt på. Eller?
Alltså det är meningen att man ska liksom fundera och man ska gräva, tror jag. Det får inte vara för lätt. Då är det inget intressant. Man ska hela tiden upptäcka nya saker.
Gud kunde bara ha skrivit 28 trospunkter och sammemorera dem. Men det gjorde han inte. Han ville att vi skulle studera och lära oss.
Mm, och det är ju lite märkligt. Man kan läsa en text och tro att man har fattat allt. Och så kan det vara någon annan som genom en predikan eller någonting som man upptäcker. Aha, var det så här?
Ja.
Man kan tänka också.
Ja.
Det kan man ju själv upptäcka också, tycker jag, när man studerar ibland, att man kommer på någon text som man har läst massor med gånger och så upptäcker man helt nya saker i den.
Det är det som är skönheten.
Ja, jag tror att det är liksom meningen, det man ska aldrig tröttna. Man vill alltid hitta nya.
Ja. Hur är det då? Vad vi har sett nu är att Gud beskriver sig själv som flera personer. Jesus beskrivs som Gud utav profeten, apostlarna. Han beskriver sig själv som Gud och Fadern beskriver honom som Gud. Och vi har sett även att den helige ande är en person och att den helige ande är Gud. Men vi läste ju här i början att det bara finns en Gud. Det finns bara en sann Gud. Och här tycks det finnas som att vi har kanske flera gudar, eller vad är det för en bild som Bibeln ger här? Hur kan det vara så att flera är en? Det är den frågeställningen som jag vill försöka svara på med de här två texterna. Hur kan flera vara en? I Första Mosebok kapitel 2 och vers 24. Så ger Bibeln oss en beskrivning utav det här.
Vill du läsa, Peter? Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.
De två ska bli ett kött, eller de ska bli ett. Som när Jesus citerar här, så säger han också det. De två är inte längre två, utan de blir ett. De här, när två personer gifter sig, så blir de inte samma person. Eller hur? De smälter inte in i varandra och blir en enda varelse. Men de är ett. Borde vara ett. I mål, i tankar, i kärlek, i ja, i speciellt de områdena. I värderingar också. Värderingar, mål, tankar och kärlek. Och Bibeln beskriver att de var ett. När Bibeln beskriver det så här, så menar de inte numeriskt att de är ett, utan de menar enhetligt. Förstår ni skillnaden? Så det handlar inte om att Gud är en i att han är bara en enda person, utan det handlar om att Gud är en enhet, som vi har här. Fadern, Sonen och den helige Ande är en enhet av tre eviga personer. Jesus bad för sina lärjungar att de skulle vara ett, liksom han och Fadern är ett. Det var lite det du var inne på, Peter.
Mm.
Att Jesus och Fadern, ja, de är ett i värderingar, i tankar, i åsikter, i kärlek. Och det är så som Jesus och Fadern är ett. De är inte en person. Jesus och Fadern är två olika personer. Och det ser man kanske tydligast i den här sista texten i Matteus 3. Vers 16 och 17. Så när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet, och se, himlen öppnades, och han såg Guds ande sänka sig ned som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: detta är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Här har vi treenigheten samlade, eller hur? Vi har Jesus, och var står han? I vattnet. Vi har den helige ande. Och var kommer han någonstans?
Himlen.
Mm-hmm. I en duvas skepnad. Och var är Fadern någonstans?
I himlen.
Han är i himlen. Och han säger: detta är min älskade son. Så vi har Fadern, och vi har Sonen, och vi har den helige ande emellan där. När Jesus bad, så bad han inte till sig själv. Han bad till Fadern. Det var en helig ande som kom ner över honom. De är olika personer. Inte så att de har olika åsikter eller olika värderingar. Absolut inte. De är ett, de är en enhet. Har samma syfte och mål. Men de är olika personer. Anton. Ja. Så att han och Fadern är ett, de är ett på det sättet. Men vi har texter som visar att Jesus är jämställd med Gud också. Han är evig, han har aldrig haft en början. Han har liv i sig själv, han har inte lånat det från någon. Så Jesus är likställd med Gud. Men han, alltså med Gud Fadern, men han är inte Gud Fadern. vad Jehovas vittnen säger är att Jesus var en gud. Men då säger de att det finns flera gudar. Och
säger de inte att han var skapad?
Jo, precis. De säger att han var skapad. De säger att han, Jesus var inte gud, men han var en gud. Men då har du två gudar. Och Bibeln undervisar att det bara är en gud. En enhet utav tre eviga personer. Så. Har vi hängt med? Några frågor om studiet? Appellen som jag ställer är första. Jag frågar om, har det här varit någonting nytt? Eller har du sett att Bibeln undervisar att Fadern, Sonen och den Helige Anden är en enhet av tre eviga personer? Och sen så ställer jag den frågan ganska enkelt, för det här är det andra studiet som jag har. Och jag säger att, är det din vilja att lära dig mer om den kärleksfulla Gud? Att vi fortsätter att lära oss mer och studera. Så den appellen gör jag. Och sen beseglar mig beslutet med en bön.